Hej och välkomna till avsnitt 1045 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 104 i min serie om USAs presidentval 2020. Super Tuesday den 3 mars förändrade alltid demokraternas primärvalsrace. Joe Biden blev frontrunner, men en blodig fight mellan honom och Bernie Sanders kvarstår. Här följer ett samtal med kristdemokraten och USA-experten Johan Ingerö om fortsättningen efter Super Tuesday. Varmt välkomna! Johan Ingerö, välkommen.
Tackar.
Det har ju varit Super Tuesday i USA, alltså dagen när det var 14 hela delstater som röstade då i det demokratiska primärvalet. Och ja, vi som har följt det här, vi var ju nästan chockade. Det var ju en enorm skräll för Joe Biden, eller hur?
Ja, det är klart att jag hade ju räknat med att han skulle gå upp då när Klobuchar och Buttigieg hoppade av och stödde honom. Och att det nu finns en samling mot Bernie Sanders är ju helt uppenbart. Men jag måste absolut säga att han överträffade mina förväntningar. Att han skulle till exempel slå både Sanders och Warren i Massachusetts, där han inte ens hade lagt en spänn. Det är ett styrkebesked förstås. Mm.
Massachusetts är ju Warrens hemdelstat. Sen kan vi säga att de tog ut varann lite grann också. Alltså Warren tog ju Bernies röster där och så också. Så att de liberala rösterna, de var ju mer splittrade mellan Warren och Sanders då, som tillhörde det liberala vänsterlägret. Medan som du sa, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, de hade hoppat av innan. Men Michael Bloomberg fanns kvar på den här mer moderata sidan. Så att han stal väl kanske lite röster också då från Joe Biden.
Det kan han absolut ha gjort. Jag tror att han var ett mindre problem för Biden än vad Elizabeth Warren var för Bernie Sanders dock. Michael Bloomberg gjorde ju någonting som andra har försökt tidigare, nämligen att komma in sent. Det finns flera exempel i båda partierna på kandidater som har försökt sig på detta och det har aldrig funkat. Och det visar ju också att man kan inte köpa val i USA. Man måste vara med från början i de tidiga delstaterna och skaka enskilda väljares händer och bygga en relation till väljarkåren. Man kan inte göra det med aldrig så stora annonskampanjer.
Nej. Han spenderade hela $500 miljoner, Michael Bloomberg, och det är ju mer än Donald Trump spenderade på hela sin presidentkampanj, tror jag, 2016. Så att det säger ganska mycket om proportionerna, hur mycket pengar han har och hur lite han fick för pengarna. Han vann ju bara territoriet Samoa, Michael Bloomberg.
Ja, som ju inte får rösta i november, kan man tillägga. Jag vet inte varför han vann just där. Det skulle man ju egentligen lägga tid på att djupstudera om man har den tiden någon dag.
Men
jag trodde ju aldrig på Bloomberg. Jag sa på ett seminarium där jag talade här om veckan, jag fick en fråga om honom, att jag sa bara att han är slut. Och då undrade publiken vad jag menade med detta, för de hade ju gått på mediebilden av att han var allestädes närvarande och skulle kunna bli en kraft att räkna med, men det trodde aldrig jag.
Nej men precis, men jag tror Michael Bloomberg är en sån här person som, han går hem i Sverige, han är rik men han är ändå, han har varit republikan, alltså gillar man den här ekonomiska konservatismen, han är ändå, han har en ganska europeisk framtoning, han är lugn, han är sansad, han är ju inte alls som Donald Trump, så att det är en personlighet som jag tror att är man en vanlig europé som följer amerikansk politik ur ett europeiskt perspektiv, då kan man ju tycka, men han verkar ju vettig. Men alltså, amerikaner tänker ju inte på det sättet.
Ja, och sen tror väldigt många i Sverige att man kan köpa val i USA. Men nu har vi haft ganska många kandidater med väldigt djupa fickor i det här primärvalet. Och det har inte gått bra för någon av dem.
Nej.
Utan det går bra för kandidater som har en egen, etablerad, upparbetad relation med breda väljargrupper. Det har alltid funkat så. Donald Trump gjorde mindre sån här handskakningspolitik än vad som är brukligt. Men ingen som har varit på ett valmöte med honom kan säga annat än att han byggde relation med breda väljargrupper.
Nej, precis. Om vi går vidare till just då den fight som har uppstått då mellan Bernie Sanders och Joe Biden. För nu är det är de två kvar. Elizabeth Warren är ju kvar, men alltså det är bara en tidsfråga, antar jag i alla fall, innan hon hoppar av. Så att det handlar ju egentligen i princip om Joe Biden och Bernie Sanders. Och du pratar om de breda väljargrupperna. Och Joe Biden visade ju verkligen på Super Tuesday att svarta, de har nu ställt sig i hans läger. Han har ju alltid varit ute och betonat att jag är Barack Obamas vicepresident, jag och Barack Obama var bäst och jag var hans bästa kompis ungefär, det har nästan låtit så. Och man har tänkt att alltså, du går ju för långt, Joe Biden, det här funkar ju inte. Men det funkade, det gav resultat och han har ju, alltså nu har
ja.
han...
Ja. Men egentligen mest tror jag i brist på alternativ. Jag tycker att det här påminner lite om Republikanernas primärval 2012. Då började Mitt Romney som en slags frontrunner och sen var ingen speciellt förtjust i honom. Så att primärvalsväljarna gled runt mellan olika kandidater. Nästan alla ledde mätningarna vid något tillfälle. Till och med rena sideshows som Michelle Bachmann och Herman Cain ledde mätningarna nationellt vid något tillfälle, även om de sen aldrig kunde hävda sig i de riktiga primärvalen. Utan man visste att Romney var huvudalternativet, men var inte bekväm med det. Därför testade man en massa annat innan det till slut blev ett okej då för Mitt Romney. Och det är det läget Joe Biden befinner sig i nu. Demokraterna insåg att med Bernie Sanders så inte bara förlorar vi presidentvalet, vi är dessutom chanslösa i senatsvalet och vi kommer att tappa representanthuset. Vi måste göra någonting. Ja, så att det här är ju inte det rungande mandat man gärna vill ha som presidentkandidat, men det är det som finns att få nu.
Ja, men det var en jättebra parallell till Mitt Romney, att man testar olika och sen så landar man i att det här är det minst dåliga vi kan få det. För att det är inget snack om att Joe Biden har ju inte samma dragkraft som Barack Obama till exempel, det har han ju inte. Så att väldigt bra parallell där. Men om vi tar Bernie Sanders då, alltså hans idé i det här valet har ju varit att jag ska bygga en ny väljarkoalition. Alltså Bernie Sanders har nästan drömmen om att omstöpa det demokratiska partiet på samma sätt som Donald Trump omstöpte det republikanska partiet 2016 och hitta någon slags ny, ska säga alt-left-koalition nästan på Sanders sida. Och Supertista visade att det har inte gått riktigt. Jag läste någonstans, eller det var på Facebook, Bernie Sanders la ut en bild och han sa att LGBTQ-community, de stöder mig. Och jag menar, jättebra, men det är en väldigt liten del av det amerikanska elektoratet, tänkte jag då.
Ja, dessutom är det svårare att få en ren seger i det demokratiska partiet så som Donald Trump fick i det republikanska. Därför att demokraternas primärvalsfördelning av delegater, det är mycket mer proportionerligt. Donald Trump gick aldrig över 35%, 40% kanske någonstans i någon delstat. Men han kunde ändå relativt snabbt vinna en majoritet av delegaterna. Hos demokraterna funkar inte det där. Därför att fördelningen är mycket mer proportionerlig. Så att du måste vinna större om du ska ta en egen majoritet. Och det är det de inser och det är därför någon förmodligen eller några högt upp i partihierarkin har sagt till Klobuchar och Buttigieg att ni har gjort ett jättebra jobb. Kudos för det, men nu kliver ni av därför att annars så är det ert fel att vi går på pumpen i höst. Om ni däremot kliver åt sidan och är lagspelare nu så kan ni räkna med kabinettsposter i en Biden-administration. Republikanerna hade ju en lite liknande sits med Donald Trump, nämligen att partietablissemanget vill inte ha honom. Men det fanns massor med kandidater som vägrade att stiga åt sidan till förmån för varandra. Rubio, Cruz, Kasich. De var ju, ska man minnas också. Men det är klart, hade de lyckats samlas bakom en som visserligen var liksom konservativ men inte Trump, så hade det kunnat bli en jämnare match. Men oavsett det så får vinnaren en större andel av delegaterna i varje delstat och därmed har det varit lättare för Trump att liksom göra partiet till sitt. Men där ser man ju en scenförändring. 2016 hade han rätt svårt att hitta folk som ville tala på konventet till exempel. Nu klättrar ju republikaner över varandra i ivern att
Ja, verkligen.
Stå vid Trumps sida. Det är en rätt så enorm förändring. Tittar man på liksom senatorer som Lindsey Graham och andra så är det ju jättetydligt att Trump har partiet i sin hand nu och den interna entusiasmen är väldigt stor, om än då till priset att flera som inte är bekväma med detta helt enkelt inte finns med i den republikanska familjen längre.
Ja, nej, visst. Nej, men bra exempel på det var ju att det finns en person som heter Pierce Bush. Han är son till en av George W. Bush-bröder. Jag vet inte om det är Marvin eller något sånt där. Och han kandiderade ju till, jag tror att det var till, alltså om det var någon kongressplats eller någonting. Och han förlorade i primärvalet. Eller därför att han förlorade mot de här då som stöder, jag tror att det var, nu kanske jag blandade ihop det hela. Men han förlorade i alla fall mot de här som är mycket mer hardcore Trump-fans. Det är det som är poängen. Så att Trump har verkligen på något sätt, han har tagit över det republikanska partiet på 4 år. Det är ju bara ett faktum. Så att, ja. Men i alla fall lite mer om Sanders. Så jag tyckte det var intressant då, för 2016 så försökte ju Sanders, det gick ju inte alls, men han försökte nå svarta och andra minoriteter, och det har fortsatt försökt bygga upp nå inför 2020 då såklart. Och bland latinamerikaner gick det väl hyfsat. Jag tror att det var ganska mycket utspel 50-50 ganska ofta. Ibland vann Sanders lite mer som i Kalifornien, och ibland så vann Biden några fler då. Men han är starkare bland latinamerikaner än Bernie Sanders, men svarta, där har han inte lyckats expandera alls i princip. Ungefär samma siffror som 2016, och det visar på något sätt att han lyckas inte nå de breda väljargrupperna i det demokratiska partiet.
Nej, så är det. Och ja, han är från Vermont, som är en av de vitaste delstaterna. Så att han har inte haft någon naturlig exponering till de frågor som berör svarta väljare mest. Det har ju däremot Joe Biden, och inte bara. Ja, och dessutom under fruktansvärt lång tid. Joe Biden valdes 29 år gammal till senaten 1972. Det vill säga innan han var för ung för att ens kunna bli insvuren i senaten. Och han har ägnat, alltså han kandiderade då på just civil rights-frågan. Så att han gick ett jättelångt förflutet med den svarta väljargruppen.
Ja, det visst är det så. Och det är lite det, Bernie Sanders försöker på det där spåret. Alltså vi har alla sett de här filmklippen när han var ung och han demonstrerade för de svarta och polisen brottade ner honom och sådär, Bernie Sanders då alltså. Så att han försöker på något sätt koppla till det där, men det finns ingen livslång, liksom, vad ska man säga, något livslångt engagemang med de här medborgargruppen. Och det är väl det som skiljer honom. Det är mycket så här, ja, signalmarkeringar, men det är inte så mycket faktiska relationer. Och det är väl det som skiljer dem kanske. Och jag skulle gissa att det även gäller relationerna till fackföreningarna, för att USA är väldigt gruppbetonat, alltså det är liksom våra fackföreningsstöder och så vidare, och i olika grupper har Biden kontakter på ett sätt som Sanders inte verkar ha.
Ja, och jag menar, Sanders fick ju facken emot sig i Nevada, nu vann han där ändå, men han fick, ja, det är väl i praktiken motsvarigheten till vårt hotell- och restaurangfack då emot sig, och de är inflytelserika i Nevada. Så att det är gamla relationer ska man absolut inte underskatta. Sen är det också ett faktum som sällan diskuteras i media, att svarta må vara demokraternas mest lojala väljargrupp, men det är också en grupp som är inte minst i vissa värderingsfrågor mer konservativ än vad de vita demokratväljarna är. Så att även där finns säkert en del av skepsisen inför Sanders.
Ja, men det gäller ju homosexualitet till exempel, där man är mycket mer skeptisk, till exempel mot Pete Buttigieg, så var man det, och det fanns tydlig koppling där till i synnerhet de äldre svarta männen. De yngre är lite jämnare för, men de äldre svarta männen i synnerhet, så att det är inget att sticka under stol med att de här skillnaderna finns. Men jag tänkte, om vi fokuserar lite mer på Joe Biden, för han är så intressant. Alltså han är ju på något sätt, han är en rolig karaktär utan att han försöker vara rolig. Alltså jag menar, följer man där, då har man alla sett hans gaffes, foot in the mouth, alltså när han säger konstiga saker. Och om vi tar två, alltså nu sen Super Tuesday, då är han ju hyllad som partiets hjälte, den som enar och den som lyckas. Men innan South Carolina, när han var där, då var han ju en total loser. Och det var ett event, jag tror att det var i New Hampshire, du har garanterat sett det här, när han pratade med en kvinna, ställde en fråga till honom på ett town hall-möte, och så säger han, den är fantastisk, och då säger han så här, you lying dog-faced pony soldier, säger han. Och liksom, hon blev ställd, vadå, och konstigt och ingen fattar någonting, en del försöker skratta, och det framstår väldigt bisarrt, men säger man så till en kvinna, you lying dog-faced pony soldier, och då visar det sig att det var ett citat från en film, om det nu stämmer, det kan
John Wayne.
Exakt, det kan ändå att han har hittat på det här också, att han har bara blandat ihop det, men ett citat från en film från 1952, och jag menar, det är ganska länge sedan.
Och då tänkte, den här kvinnan är 21-22 år gammal.
Exakt, hon skulle inte ens fatta om sådana i våran ålder hade sagt I'll be back, så hade hon inte fattat det ens kanske. Liksom.
Nej,
Så, ja. Men poängen är liksom att då kände man alltså, du är goofy, du är oftast på debatterna, du snurrar, du blandar ihop saker, du tar typ en paus och tar en powernap i 2 sekunder innan du fortsätter. Det här kommer ju inte funka, kände man. Och då hade man den bilden i de här 4 första delstaterna, att det är kört. Alltså, du är för gammal, du är för virrig och du är för knäpp helt enkelt. Det fanns ju en annan grej också, när han bet sin fru i fingret, Joe Biden. Han stod bakom sin fru och hon stod inför en kampanjgrupp och pekade ut med händerna och viftade ut med armarna. Och då bet han i hennes finger mitt i liksom allting. Och det såg ut som en scen från typ The Walking Dead eller någonting. Och det var helt man tänkte alltså. Och den bilden har vi då som följer det här noga från de här 4 delstaterna. Vi tänker att det är kört. Okej, Sanders, Warren, vem som helst, men inte du. Och sen pang, så är han plötsligt en hjälte och partiets enande kraft. Och man har glömt allt det här. Och det tycker jag är ett oerhört intressant fenomen i USA. Alltså hur mycket en loserstämpel kan förändras bara man vinner val.
Absolut, och sen är det väl en hel del spinn i det här. De helt enkelt, de måste göra en dygd av nödvändigheten. Den moderata flygeln har satt alla sina ägg i samma korg nu. Det måste bli Biden därför att det finns inget alternativ. Alternativet är en härdsmälta i elektorskollegiet i november och kommer påverka mängder av andra val också. Så att de måste nu göra allt de kan för att visa att Biden är kompetent, Biden förstår mittenväljares problem, och när Biden säger konstiga grejer så, eller gör konstiga saker, så handlar det bara om att han är spontan. Han är ingen skriptad politiker som Hillary Clinton, och dessutom är Donald Trump ännu galnare. Det är ungefär det case de måste göra nu.
Ja. Och det för oss över då lite grann till scenariot inför det allmänna valet. Därför att som sagt, alltså den tes som egentligen alla, det är inte bara demokraterna som anser att Bernie Sanders kommer att förlora mot Donald Trump. Det är ju ironiskt, alltså Bernie har ju sin slogan Bernie beats Trump, och sen hänvisar han och hans fans till olika undersökningar som är ganska irrelevanta egentligen. Alltså om han ska...
Ja, det är nationella mätningar och det har ingen betydelse nu.
Nej. Exakt.
Och det har egentligen ingen betydelse sen heller.
Nej, så jag tycker ändå att alltså, den här just Bernie beats Trump, det är i alla fall en begriplig slogan. För jag minns 2016, då var det så här helt bizarra slogan som till exempel Love Trump's hate. Och så försökte man få det att låta kul liksom. Alltså, vad betyder det? Love Trump's hate. Det var ju bara, vänstern är ju fylld av såna konstiga slogans. Men nu har de i alla fall något hyfsat vettigt. Bernie beats Trump, även om det kanske inte är sant. Men hela poängen är att Donald Trump verkar ju också anse att det är enklare att besegra Bernie Sanders än att besegra Joe Biden. Så han gör ju allt för att spinna nu att demokratiska partiet riggar mot Bernie Sanders och de vill sätta käppar i hjulen och sådär. Så att han verkar på något sätt försöka spä på för att få till ett inbördeskrig inom demokraterna. Och min fråga är, tror du att demokraterna på något sätt kommer att lyckas hålla enad front? Eller kommer det att bli någon slags gigantisk sammandrabbning mellan anhängarna så att vissa stannar hemma på sofflocket? Eller,
nej, men jag tror väl att det sker ungefär som 2016. Då var det ju ungefär var femte Sanders-väljare från primärvalen stannade hemma eller röstade på Trump. Inte minst utifrån handelsfrågan då. Men jag skulle väl tro att det värsta som kan hända demokraterna, det är om Sanders kommer till konventet med en pluralitet av väljarna, eller av delegaterna, men inte en majoritet. Därför att då kommer den splittrade majoriteten att enas mot honom och så snuvas han på nomineringen och då kommer hans väldigt hårda kärna av fans bli rasande. Nu tror jag kanske att det är troligare ändå att Biden får en pluralitet av delegaterna. Men även i det läget så kommer ju Bernie-fansen anse att de har blivit besegrade i ett riggat val. Det var delvis sant 2016. Jag kan inte riktigt se att det är sant nu. Nu handlar det bara om att det finns många kandidater och i valet mellan Biden och Sanders så föredrar nästan alla de kandidaterna Biden. Det gäller även liksom vänsterkandidater som Beto O'Rourke och sånt där som ju har endorsat Joe Biden nu. Men för Bernie Bros så skulle jag gissa att de kommer att beskriva det här som en riggad process där storföretagen och Washington, etablissemanget och alla andra har konspirerat för att hålla den sanna förändraren borta från makten. Och sen så kommer de förmodligen ställa till med en del stök på konventet, och det är långt ifrån säkert att alla hans fans kommer att rösta på honom eller kommer att rösta på Joe Biden då i höst?
Nej, nej, visst. Det är ju en viktig sak till som händer då, förutom de här valen, och det är att det kommer att hållas en elfte, det var inte säkert, men det kommer att hållas en elfte primärvalsdebatt den 15 mars i Arizona. Och då kommer vi ju ha sannolikt, ja kanske Elizabeth Warren också då, vem vet, men det blir ju sannolikt bara Bernie Sanders och Joe Biden. Och båda de här två, när man har följt debatterna, är ganska dåliga debattörer. Alltså Joe Biden är som sagt, han, ibland kan han vara skärpt, men han låter nästan, när det går bra för honom, då känner man nästan när man lyssnar att du har preppat typ 10 timmar i sträck innan, annars hade det inte gått. Bernie Sanders, han kan väl vara hyfsat bra, alltså Bernie Sanders är mer klartänkt, han är något år äldre än Biden, men han är skärpt, han är kvicktänkt, alltså åldern
märks. Han är mycket snabbare, ja.
Verkligen, verkligen. Ja. Men däremot säger han alltid samma saker, han kommer aldrig med något nytt, Bernie Sanders, utan det är liksom, det går alltid tillbaka till de rikaste, de fattigaste och healthcare for all of us. Alltså, har du sett en debatt, har du sett alla ungefär. Så att ingen av dem är en sån här superdebattör, tycker jag. Och det, om någonting, kommer ju liksom, det kommer betyda mycket, resultaten i den här debatten, för fortsättningen.
Ja, så är det nog. Alltså, jag tror ju inte att Sanders har någon logisk väg att vända detta, därför att han har sina 25% på partiet, och det är en rätt så konstant grupp. Utan det som är mest intressant nu, det är väl egentligen vad som händer med Elizabeth Warren. Hon är ju under en rätt stor press att kliva ner. Kollar man på hennes tweets så får hon ganska mycket svar från progressiva som säger att du kostade Bernie flera segrar. Nu får du faktiskt kliva av för den progressiva rörelsens skull. Den är viktigare än vad dina karriärambitioner är. Det är bara det att jag tror ju att hennes progressivitet är delvis spelad, medan Sanders är äkta. Jag tror inte att Liz Warren är med självklarhet stöder Sanders framför Biden. Men det är klart att skulle hon stödja Biden så skulle hon få ett litet helsike med sin egen väljarbas. Så att hon sitter ju i en riktig knipa nu. Och det är ju rimligen därför hon stannar kvar också. Alltså jag tror ju att hennes drömscenario nu, det är ju att bli kompromisskandidat under ett låst konvent. Det är rätt osannolikt. Hennes plan B är att få frågan om vicekandidat från endera farbror. Vilket ger henne liksom ett nytt coolt jobb, men också ett liksom logiskt skäl att skänka sina delegater till en annan.
Jag kan i sammanhanget bara läsa en tweet av Donald Trump, för den här är ganska rolig då. Som jag sa tidigare, han lägger sig gärna i och vill gärna liksom spä på den här splittringen, och så skrev han då om Elizabeth Warren: "So selfish for Elizabeth Warren to stay in the race. She has zero chance of even coming close to winning, but hurts Bernie badly. So much for the wonderful liberal friendship. Will he ever speak to her again? She cost him Massachusetts and came in third. He shouldn't." Alltså det är ganska kul. Will he ever speak to her again? Liksom. Så att ja. Men nej, nej, visst.
Ja, och fact check true, som Ben Shapiro skulle säga. Det i grunden är ju det där sant. Sen så handlar ju detta, det är ju väldigt genomskinligt. Det handlar ju om att Trump försöker bryta ner moralen i demokraternas progressiva flygel. Helst vill han möta Bernie Sanders, naturligtvis. Men Trumps plan B, det är ju förstås då att det ska bli som 2016. Väldigt många progressiva känner sig lurade av demokratetablissemanget och liksom vägrar kampanja eller kanske till och med rösta på demokraternas kandidat.
Ja, precis. Jag tänkte en sak till också innan vi börjar avrunda, och det är att många pratar ju om att det finns likheter mellan Bernie Sanders och Jeremy Corbyn i Storbritannien, socialistledaren där. Och jag skulle vilja säga att Bernie Sanders är vettigare än Jeremy Corbyn, men däremot så gör han samma sak med sitt parti eller sin falang av sitt parti som Jeremy Corbyn gör. Han tar in de här totala vänsterriskurserna som i princip säger att USA är roten till allt ont i världen, islamister får frispel och även så här gamla kommunistkramare får liksom utrymme. Och att den likheten finns, men att det kanske inte är så mycket likhet mellan personligheterna. Men min fråga är, alltså sannolikt så vinner ju Biden nomineringen och Bernie Sanders förlorar igen, men han kommer ändå att förändra det demokratiska partiet. Så min fråga är, håller demokraterna i någon slags utsträckning ändå på att bli ett europeiskt socialistparti. Därför att vi kan ta ett exempel till också. Det var ju AIPAC häromdagen, den här stora pro-israeliska konferensen i USA. Och den är alltid packad, främst av demokrater faktiskt, men både och. Men oftast av demokrater, och alla demokratiska presidentkandidater brukar oftast vara där. Nu var det en där, Michael Bloomberg. Alla andra tackade nej. Och MoveOn.org, den här vänsterorganisationen i USA, de hade en kampanj som heter Skip AIPAC, som de ville att de här kandidaterna skulle ansluta sig till. Så jag menar, tycker du att Bernie Sanders och även andra krafter håller på att omdana demokraterna, sakta kanske men ändå, till någon slags europeisk socialistparti?
Ja, alltså i någon mening har de redan lyckats, men jag skulle snarare säga att de har breddat, eller som sagt, demokratväljarna är mer splittrade idag. När jag började bevaka amerikansk politik så var demokraterna ungefär som dåvarande Svenska Folkpartiet plus högersossar i stort sett. Idag så rymmer demokraterna i praktiken då alla januaripartierna, alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna, men även Vänsterpartiet. Och då inser ju var och en hur otroligt svårt det är att hitta en samlande kandidat. Mm. Det här är ju partier som, alltså, det finns ju inte jättemycket gemenskap och kärlek i Sverige mellan, säg, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men i USA så tvingas de samsas i samma partifolla, vilket är helt okej i vissa enskilda voteringar i kongressen. Men det är mycket mer komplicerat när man ska ta fram en gemensam presidentkandidat och verkligen jobba häcken av sig för den personen.
Mm, ja, precis. Som sista fråga då, så intresset här i Sverige, det är ju jättestort för USA-valet och det blir större och större för varje år, det har, ja, tycker jag i alla fall. Men alltså i år så verkar det vara precis överallt. Alla tidningar skriver om valet. Jag läste någon artikel, jag tror att det var idag, där Aftonbladet hade en rubrik om att unga väljarnas skräck 4 år till med Trump. Jag menar, det står överallt, oftast negativt om Trump, men det intressanta är ju intresset, att det är så oerhört stort i Sverige. Det här är ju ett annat land. Jag minns valet 2008 och då berättade jag för en amerikansk kompis att Obama har varit Tyskland, han visste inte ens det. Och det var 200 000 människor i Berlin som liksom ropade och hejade på honom. Han tyckte, alltså va? I Tyskland, varför det? Liksom, det är ju vårat val. Liksom. Varför bryr ni er om han? Har inte ni era egna val? Och min fråga är, alltså, hur kommer det sig att det här intresset bara verkar bli större och större, i synnerhet här i Sverige?
Ja, jag vet inte exakt, men dels är amerikansk politik oerhört dramatisk. Den har ett underhållningsvärde och ett nyhetsvärde. Det här accelererade ju med Donald Trump. Det var stort även 2008 men och 2012. Men 2016 så slog det ju liksom, det var ju precis överallt. Sista veckorna före valet så var jag i TV varenda dag just för att liksom prata om det som hände där. Diskuterade faktiskt innan du ringde, så satt jag och mässade med en vän i USA och vi pratade om det här. Och att liksom Sverige är så oerhört amerikaniserat, samtidigt som många svenskar tycker att USA är ett mycket, mycket märkligt ställe. Mm. Så jag tror att det är den här konflikten, att vi är fascinerade av USA, att vi är extremt influerade av USA och inte minst amerikansk kultur, samtidigt som dess politik och dess politiska kultur är väldigt främmande för de flesta svenskar. Jag tror att den där paradoxen är vad som driver det här extrema intresset och den enorma bevakning som vi upplever idag.
Mm, ja. Okej, men då vill jag säga tack till dig, Johan Ingerö, för det här samtalet. Tack så mycket.
Stort tack för att jag fick vara med.
Det var avsnitt 1045 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som jag driver ideellt för att ge det konservativa perspektiv på USA som utelämnas i svensk media. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 och dela gärna den här serien om USA-valet 2020 som jag kört sedan januari 2019 i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för idag. Mitt namn är Ronny Berggren. Tack för att ni har lyssnat.
Thank you.